There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Kommer du ihåg hur du knöt an till dina föräldrar när du var liten? Nej, antagligen inte. Men många menar att de mönster du utvecklade när du var riktigt liten också följer med dig som vuxen. Men att det också går att fundera över och förändra sina anknytningsmönster. Allt det här spännande ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Vi människor utvecklar anknytningsmönster eller sätt att relatera till andra människor. De kännetecknar sen hur vi formar relationer även i vuxen ålder. John Bowlby introducerade anknytningsteorin på 50-talet. Mary Ainsworth utvecklade den på 70-talet med empiriska studier som definierade olika anknytningsmönster. Den som ska berätta för oss om anknytning är Camilla von Belov. Hon är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, fil. Doktor i psykologi och föreläsare. Hon arbetar med psykoterapi vid Sankt Lukas och som lektor vid Stockholms universitet samt undervisar i psykodynamisk psykoterapi vid flera lärosäten. Nu är hon aktuell med boken Anknytning i relationer, förstå och förändra dina mönster. Varsågoda, allt vill att veta om anknytning med Camilla von Belov.
Hej Camilla, välkommen till Allt du vill att veta.
Tack.
Berätta, varför har du skrivit en bok om anknytning?
Jag har själv tyckt att det är en fascinerande teori som kan kasta ljus över just hur man känner i relationer, men också vad man har för relation till sig själv och faktiskt hur man känner att det är att vara i världen i största allmänhet, om man kan uttrycka det så.
Mm.
Och en missförstådd teori ibland, eller förenklad. Så att det är också en anledning att jag helt enkelt har retat upp mig ibland när det har låtit förenklat eller när någon har sagt att men det där är väl en ytlig teori. Nej, det är faktiskt inte. Det är en också empiriskt robust teori. För att man följer barn från det att de är små tills de blir stora och ser liksom, vad händer. Så att jag har velat lyfta fram det som man faktiskt kan hämta ur den för att förstå sitt eget liv.
Mm. Ska vi börja från början då? Vad är egentligen anknytning för någonting?
Det är vår medfödda impuls eller vårt medfödda behov att söka relationer ända från början, som grundaren eller den som satte fingret på det här eller skapade just teoretiskt först, John Bowlby, han pekade på det att liksom djur behöver en nära relation, eller behöver flocken, behöver någon nära som ser till deras behov, så behöver vi människor det också. Såklart våra behov av materiell trygghet, mat, värme, att någon ser vad vi behöver för att överleva, men också på ett känslomässigt plan. Någon behöver förstå våra sinnestillstånd, våra impulser, våra, alltså till exempel vår hunger, och säga, oj, du är kanske hungrig, du kanske behöver mat nu. Oj, du blev rädd, men det var ingen fara. Vi behöver någon som gör det inre begripligt för oss.
Mm. Så det här med anknytning, det är, skulle du säga, djupt evolutionärt, biologiskt egentligen på något sätt?
Ja, det var det han pekade på, och det var nytt då på ett sätt, i alla fall i vetenskapen. Man kan tänka sig att föräldrar kanske genom alla tider har förstått att barn behöver någon som är nära. Men just att man förut har tänkt att det var sekundärt till något annat. Att barn utvecklar en nära relation fylld av kärlek till sina föräldrar för att föräldrarna ger dem mat, exempelvis. Men inte att det skulle vara någonting i sig självt. Och det här öppnade ju för en hel massa forskning i kölvattnet av det. Vad spelar det då för roll hur föräldrarna tar sig an den här uppgiften, kan man säga.
Mm. Ja. Men så för att summera, det här anknytningssystemet, det är djupt rotat hos oss människor, skulle jag säga. Mm.
Ja, för att överleva så behöver vi helt enkelt väcka någons omsorg. Och det man inte tänker på då alltid är ju att det är även på ett positivt plan. Alltså spädbarn jollrar, ler, man vill bara fortsätta titta på dem, titta med stora ögon och vill gärna ha kontakt som vuxen. Vårt omvårdnads- eller omsorgssystem går igång, kan vi säga. Och det är ju ett sätt för barnet att faktiskt skapa den här nära anknytningsrelationen. Att väcka den andras intresse. Det får den anknytningspersonen att hålla sig nära barnet. Annars tänker vi kanske mer på skrik eller missnöjesyttringar.
Just det. Ja. Om inte sötheten räcker så får man skrika lite också.
Ja, exakt. Eller man kanske är söt vid ett tillfälle men skriker vid ett annat, för att det beror på vad man känner. Och då vill det till att det finns en vuxen som svarar på ett lyhört sätt för att man ska känna sig trygg och lugn.
Mm. Och de människor som är kopplade till barnets anknytning kallas för anknytningspersoner. Mm. Och då tänker man kanske i första hand på föräldrarna, men det kan ju också vara andra, eller hur?
Absolut. Man tänker att små barn kan ha upp till 5 anknytningspersoner. Det beror ju något på barnets ålder också, för att det är klart att anknytning, alla förmågor hos ett barn utvecklas ju beroende av varandra. Alltså exempelvis innan barnet har ett minne och kan förstå att om någon går ut ur rummet så kommer den tillbaka sen, så kan den ju heller inte ha den tryggheten i att den här personen brukar gå ut och sen komma tillbaka. Så att det kan vara så att det utvecklas med tiden, att man kan ha fler relationer, kan man säga. Men upp till 5 personer, och det behöver ju inte vara en förälder. Det kan ju vara en mormor eller farfar eller vad det nu kan vara. Men det är de personer som finns närmast barnet och som är där när det verkligen gäller.
Just det. Men finns det någon forskning kring det här med just mamman kontra pappan då? För att alltså, det är lite omtvistat det här med, alltså, med hur biologistiskt det är. Ja, mm. Men många av oss kanske ändå ser att vissa barn i alla fall tyr sig liksom mer till en mamma för att då kanske, alltså, mamman ammar ibland i alla fall ganska ofta och sådär. Men vad finns det för forskning om det egentligen?
Mamman har ju ofta ett försprång om hon ammar. Och det är en heterosexuell relation. Men det är ju, kön spelar ingen roll egentligen. Det som spelar roll är ju lyhördhet, samarbete med barnet, hur bra personen fångar upp saker och ting och framförallt hur mycket den är där. Man brukar säga att, eller det har visat sig att den som sover med barnet får ofta en närmare relation. Ofta kan ju det vara båda föräldrarna, om det finns 2 föräldrar, numera. Så då är ju båda föräldrarna anknytningspersoner. Men här är det faktiskt ganska mycket att tid betalar sig i början. Eller hur man ska säga.
Mm. Så det är ännu ett argument att vara föräldraledig som man.
Absolut. Det tycker jag. Också för att ens omsorgssystem ska få en chans att väckas. Mm. Är man sällan hemma så är det klart att man själv inte heller, vad ska man säga, får samma intresse och energi i relationen till barnet. Så jag tänker att det är väldigt viktigt.
Ja, men det är ju så här otroligt grundläggande. För att det räcker ju bara att jag vabbar en dag. Så föds det någonting där. Vi har ju en grundkärlek till mina barn såklart. Mm. Men bara att vara hemma en dag med ett barn gör ju att man liksom på nytt föder den här nära relationen.
Visst, det händer så mycket i de små situationerna. Nu vet inte jag hur gamla dina barn är, men...
Ja, de är små, 3 och 6.
Ja, precis. Ju mindre, desto mer är det ju så. Alltså, och jag tror att en del i det här första året, då faktiskt anknytningsmönstret stabiliserar sig. Vi kommer väl in på sen vad mönster är. Men där är det ju så också att barnets utveckling går otroligt fort. Alla förmågor som kommer inom några veckor, ett leende, och sen så kommer det olika sätt att relatera. Kunna sitta eller att kunna krypa. Att vara med i det gör ju också att man känner sig mycket närmare barnet och blir bättre på att avläsa just vad sker inne hos barnet, inuti barnet. Så. Mm.
Ska vi gå in på anknytningsmönster då? Mm. Du nämnde John Bowlby som en av pionjärerna. Sen så finns det någon som heter Mary Ainsworth som då lokaliserade eller hittade 4, eller först 3 och sen 4 anknytningsmönster. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, de här två, John Bowlby och Mary Ainsworth, de kompletterar ju verkligen varandra i det att hans verk Attachment and Loss, de här klassiska som han skrev först, de är ju, man märker hans intresse för evolutionsbiologi och psykologi, kan man verkligen säga. Jag har försökt ta mig igenom, jag har faktiskt inte orkat hålla entusiasmen uppe genom hela, det var otroligt många exempel från djurvärlden på ett sätt som man förstår att han har verkligen fastnat för det här. Så att han har ett övergripande teori om det här, medan Mary Ainsworth var mycket mer empiriskt intresserad också och arrangerade internationella studier för att se hur ser barnens utveckling ut beroende på omvårdnadens kvalitet. Alltså föräldrarnas gensvar. Så att det var i den forskningen då i Uganda till exempel och USA och Storbritannien sen, som hon såg att ja, men det finns något universellt i det här. Att beroende på omvårdnadens kvalitet, fast kanske inte bara på den, har man senare tänkt och skrivit mycket om. Det kan vi också kanske komma tillbaka till, men så såg hon att ett tryggt anknytningsmönster som ungefär 60% har, en majoritet, men inte kanske en enorm majoritet över hela världen. Det kännetecknas av att barnet har en balans mellan sitt utforskande system och sitt trygghetssökande system, kan man säga. För att verkligen förstå anknytning så behöver man förstå just det här utforskande systemet, som alltså är barnens nyfikenhet på världen, som kommer helt naturligt, finns med oss, att vi vill upptäcka vår omgivning. Tänk små barn som till exempel vill lära sig gå. Det kommer ju så att säga inifrån. De försöker tills de lyckas på ett sätt som vi vuxna kanske inte alltid gör. Alltså vi är inte lika enträgna när vi ska lära oss något. Att kunna rikta sig utåt på det här sättet, att ta reda på hur något funkar, att våga ta kontakt med någon i sandlådan eller senare att vara i skolan, träffa nya människor där, vilja utforska världen, ge sig av på resor. Det blir lättare om man också har en trygg bas, som hon uttryckte det. Och det kännetecknar då de med trygg anknytning, att de kan rikta sig utåt till världen och utforska utan att vara så oroliga för, finns mina viktiga personer kvar? Och sen när något går galet så kan man söka tröst hos dem eller söka stöd eller också vända sig till dem så att de glädjer sig med en. Och sen kan man fortsätta utforska. Så det finns en balans. Jag brukar ibland säga att det är så här. Ja, det finns inte så mycket mer att säga nästan. Alltså det trygga mönstret, ja, då är inte det här, det görs inte så mycket påminn. Det är ganska, det är no big deal. Det är liksom inte en, ja, det krånglar inte så mycket.
Mm. Och så finns det några andra då. Om vi börjar med undvikande anknytningsmönster. Hur förklarar man det då?
Ja, och det är kanske ungefär en femtedel av alla. Det kan ju bero lite på kulturen, vad man är. Men de här barnen, när man ska bedöma det här, eller hur man ska säga, så ser man att de barnen reagerar inte med så stor glädje som de trygga när tryggt anknutna, när föräldern kommer tillbaka efter att de har varit ifrån varandra en stund. Alltså de här barnen ser väldigt självständiga ut på ett sätt. Och då snackar vi om att de är i ett och ett halvt års åldern ungefär. När man gör det här. När man observerar vilket anknytningsmönster de har. De undvikande anknutna barnen, de ser inte ut att vara så påverkade av att föräldern går iväg en stund eller framförallt kommer tillbaka. De verkar inte söka upp sin förälder för tröst och stöd. Och de verkar kanske inte heller protestera eller försöka uttrycka sina behov tydligt. Så man kan säga att de har tonat ner sina anknytningssignaler. Det kan vara både det här jollra och le och att söka tröst och stöd.
Låter det som att de vill klara sig själva för att undvika besvikelser på något sätt?
Ja, eller? Precis. Det är det man tänker att man undviker. Mm. Det undvikande är just att undvika anknytningspersonen på ett sätt. Och därmed sina egna känslor av att vara ledsen, arg. Sånt som skulle kunna få en just att söka tröst och stöd. Och en sorts också uppmuntran att försöka igen, kan man säga.
Mm. Sen finns det något som heter ambivalent anknytningsmönster. Vad är det då?
Ja, det är att det kallas också resistant eller motspänstig, kan man se ibland i äldre böcker. Det beror på då att man avgör ju anknytningsmönstret utifrån hur barnet gör, barnets beteende. Det kan man tänka att det är de som föräldern lyfter upp dem för att trösta när de är ledsna. Men det tycks inte räcka för dem. De liksom ålar sig ut ur famnen, de kastar sig bakåt. Deras anknytningssystem lugnas inte fastän föräldern är närvarande. Man tänker sig att bakgrunden till det är att de har känt att de behöver ha sitt anknytningssystem igång för att bevara relationen. Det gemensamma i de här två otrygga anknytningarna är just att man har tonat ner vissa sidor av sig för att bevara den livsviktiga relationen till anknytningspersonen.
Mm.
Man har av någon anledning känt, om man nu kan säga så om väldigt små barn, att det inte är möjligt att visa tydligt sitt behov av tröst och stöd om vid undvikande anknytning, eller att utforska och att känna sig lugnad vid ambivalent anknytning. Och då finns det ju olika, har man observerat vad kan ligga bakom det här och spekulerat mycket om det, men också varit tydlig med att säga att nej, men vi kan inte avgöra bara utifrån det här exakt hur en förälder har behandlat sitt barn. Utan det måste vi också undersöka på andra sätt. Vi kan inte bara titta på främmande situationen som den här proceduren heter. Utan vi måste också prata med föräldrarna eller titta på det ur andra perspektiv för att kunna se exakt vad som ligger bakom det hos det enskilda barnet. Men på gruppnivå så brukar ju forskare ofta uttrycka sig. Det generella är att föräldrar till barn med ambivalent anknytning på något sätt har upplevts oförutsägbart, tillgängliga.
Mm.
Så ibland är de väldigt med och närvarande. Och ibland är de väldigt svåra att nå med med barnets kontaktförsök.
Mm. Men bara för att man har ett barn som då i en test visar undvikande eller ambivalent anknytningsmönster så ska man inte gräva ner sig som förälder. För det behöver inte ha att göra med hur man själv har agerat, eller?
Ja, det är det här som är en svår fråga. Jag skulle ändå säga att det är någonting, säger det ju.
Ja.
Ändå, att barnet inte kan visa det här. Men hur kommer det sig då? Alltså det skulle ju verkligen vara anledning till att fundera över hur tar vi emot de här känslorna? Eller vad är det som skulle kunna... Hur skulle jag kunna göra det lite lättare?
Ska vi ta den sista också? För att Mary Ainsworth hittar ju då ett fjärde anknytningsmönster som kallas för disorganiserat. Vad är det då?
Ja, eller det började man förstå först med tiden. Hon hittade först de här som man då kallar strategier eller organiserade anknytningsmönster. Men när man gjorde de här undersökningarna så såg man att det finns några som inte kan ha en av vad man då ska kalla strategi. Strategi låter kanske något... knasigt när vi pratar om ett och ett halvtåringar. Det är ju inte som att de sitter och har strategiska beslut. Men man kan säga att de har i alla fall ett mönster av att bruka göra på ett visst sätt. Och då vet de att då kan jag ändå få den här livsviktiga närheten till mina föräldrar. Men de med desorganiserad anknytning, de har inte ett sånt stabilt mönster. Och det är ju väldigt stressande för de barnen. Att inte hela tiden kolla av sin förälder för att försöka upptäcka hur kan jag nå henne. Eller, men samtidigt inte ha något som brukar funka, kan man säga. Så det man ser att de gör är till exempel att de kan sitta och gråta stilla men samtidigt inte vända sig till föräldern. Alltså oftast när barn gråter så vänder de sig till föräldern. Eller liksom, det blir en sorts kommunikation till föräldern.
Mm.
Men för ett desorganiserat anknutet barn så kan det vara så att de sitter och gråter i stillhet eller försöker gå och närma sig föräldern men stelnar mitt i rörelsen till exempel. Mm. Det är sånt som man kan fånga på film då när man gör den här strukturerade observationen. Men, och då tänker man ju att det där är som en mätning som säger att någonting i barnets vardagsrelation till den här föräldern skapar rädsla. Så att barnet söker sig inte till föräldern för stöd. Eller kan vara på väg dit men blir liksom fast mitt emellan att söka sig till föräldern. Att man har impulsen av att söka stöd och hjälp och trygghet när något är farligt. Men hejdar sig för att man inte känner sig trygg där heller.
Det låter ganska energikrävande.
Ja, absolut. Så att därför finns det också mycket forskning som har börjat titta på vad får det här stresspåslaget som de här barnen har. Ofta, vad får det för effekter på lång sikt?
Mm.
Det finns ju en del studier som tycks peka på att tidig stress av det här slaget kan också ha att göra med senare psykisk ohälsa men också somatiska sjukdomar. Alltså det blir dysreglering i olika system för i nervsystemet eller också i hormonellt till exempel.
Mm. Mm. Du nämner den här främmande situationen som är den här undersökningsmetodiken. Hur går den till egentligen?
Ja, det är den som heter Strange Situation Procedure på engelska då. SSP brukar den skrivas ut. Som Mary Ainsworth efter att ha observerat barn i deras vanliga hemmiljö kom på att vi måste ha någonting så att det blir effektivare för att jag ser kanske inte alltid hur de interagerar med varandra. Så det är ju det man ofta gör i psykologi. Tänker att vi har till exempel ett intelligenstest för att mäta det här som vi kallar intelligens. För att det är ofta något begrepp som inte är exakt påtagligt så konkret. Och på samma sätt då så skapade hon den här. Och den ska ta ungefär 20 minuter och vara milt stressande för barnet kan man säga. Men barnet kommer då till ett rum som ska vara lockande för barn. Och man kan se YouTube-filmer med det här. Och då ser man att för ett barn så bör det här vara väldigt lockande. Barnet är 1-1,5 år ungefär. Och massor med leksaker, böcker och sådär. Och där finns en barnskötare eller vad man ska säga. Så någon som ändå är utbildad som finns i det här rummet. Och barnet kommer med en anknytningsperson då. Den som det står närmast helst. Och så går föräldern ut i två korta episoder. I det ena tillfället så är den här barnskötaren kvar. Och vid andra tillfället så går hon, det är oftast en hon, också ut. Och då så ser man hur barnet reagerar. Ja, både på när de går ut, det är bara några minuter. Men framförallt när föräldern kommer in igen. Hur blir det när man återknyter kontakten? Och det tänker man att där visar sig det för barnet då. Hur kan man göra det här på ett fritt sätt utifrån sitt eget behov? Eller behöver man på något sätt lägga band på sig eller anpassa sitt beteende gentemot föräldern? För att man har lärt sig att det behövs för att få vara nära.
Mm. Ja, det här är otroligt intressant. Men är det så att det här testet, alltså, används det liksom, förutom inom forskningen, används det också för att utröna om ett barn, varför ett barn då, till exempel skulle må dåligt? Eller, alltså,
Nej, det kan göras anknytningsbedömningar av olika slag och olika kvalitet har man också påpekat från forskarhåll. Det behöver göras till exempel om man ska se vad behöver de här föräldrarna för stöd. Behöver det här barnet placeras för att det inte har det bra hemma? Då vill man ju gärna se, kan barnet känna sig tryggt? Men man gör oftast inte den här utan den är mest i forskningssammanhang. Det är en sån omfattande procedur också. Men det finns andra sätt också. Och det är dessutom bara för barn i den här åldern ju. Senare så behövs det andra. Man kan till exempel be dem berätta hur de tror att några personer i en berättelse kände sig. Eller man kan be dem avsluta berättelser och sådär. Så att det finns andra sätt att avläsa anknytning. Men sen är det också så att man när man gör sådana utredningar ju gärna, eller det man är ute efter är ju föräldrarnas föräldraförmåga. Och det behöver man ju framförallt avgöra på andra sätt än att bara titta på barnet.
Just det. Men finns det några tillförlitliga tester där man kan se om en förälder så här, alltså har det som krävs för liksom ett någorlunda rimligt föräldraskap?
Det ligger lite utanför faktiskt. Jag vet att man använder det i praktiken i till exempel socialtjänst och sådär. Och då tittar man ju både på, man observerar ju barnet tillsammans med föräldern på olika sätt. I en hemmiljö gärna. Men alla sådana här saker beror ju på, vad är syftet? Här är ju vetenskapligt, har ju syftet varit just att förstå hur påverkas en människa av att ha en otrygg start i livet? Hur ser det ut på lång sikt? Så därför har ju forskarna inom anknytning varit intresserade av just barnen och kanske mer sällan då av hur ska vi kunna hjälpa den här föräldern att göra ett bättre jobb eller vad man ska säga.
Just det. Jag tänker att anknytning är ett sätt att beskriva då relationen mellan ett barn och en förälder och också hur barnet reagerar. Men sen så finns ju andra faktorer som barnets personlighet, hur ett barn är. Och sen så har du dessutom ytterligare ett lager om barnet har någon typ neuropsykiatrisk diagnos. Alltså hur ska man kunna se på alla de här grejerna liksom tillsammans? Det måste ju vara oerhört svårt.
Ja, men för att inte tala om lagret, kultur och hur har föräldrarna det? Hur ser deras förutsättningar för att kunna vara den här trygga basen och säkra tillflyktsorten som man idealt sett ska vara? Hur ser de ut? För det är klart, lever man under hot eller har man det själv? Så att man är diskriminerad på något sätt eller väldigt bekymrad över sin ekonomiska situation eller det är våld i relationen. Klart att sådana saker spelar ju otroligt stor roll även då för barnet.
Mm.
Men det du säger att jag visst vi har med en medfödd personlighet. Alla som har barn vet att barn kan vara lite olika lätta och svåra. De kan vara en större utmaning. De kan också matcha ens eget temperament bättre eller sämre. En del säger jag förstår inte på mitt barn, medan andra tycker att det är en kopia av mig.
Men det kan inte vara helt lätt att så här säga om något barn som har introvert personlighet eller om det är undvikande liksom, eller om det är en kombination. Det måste ju vara ganska utmanande för er forskare.
Ja, men det är en viktig sak, för att i forskning försöker man just renodla så att det här främmande situationen ska bara mäta det ska funka för introverta barn, det ska funka för dem med neuropsykiatriska funktionsvariationer också. Som exempelvis barn med autism kan ju också, vad ska man säga, röra sig eller bete sig på ett sätt som man skulle kunna tolka som desorganiserad anknytning. Särskilt så att det vill ju till att den som ska avläsa det eller tolka eller bedöma vet vad den tittar efter och vet vad den gör och kan skilja det ena från det andra, till exempel då autism. Sen kan det också vara så att det är svårare att ge vissa barn en trygg anknytning när de är svåra att förstå sig på. Exempelvis om de har autism så behöver man ju kanske hjälp av en, som förälder kan man ju behöva hjälp av någon utomstående som hjälper en att tolka signaler och så.
Mm. Men det kulturella då, för du berättade om Ainsworth som gjorde undersökningar både i Uganda och Storbritannien. Så kan man se några kulturella skillnader mellan anknytningsmönster och sådär?
Ja, det tycks som att det till exempel är lite fler undvikande anknutna barn i mer individualistiskt inriktade kulturer. Det är ingen jätteskillnad, men det verkar så. Inte helt entydigt heller. Men sen är det också så att det kan vara kulturspecifikt hur det yttrar sig, eller hur man ska säga. Det är bra som alltid att det är någon inom kulturen som tolkar situationen. Barn kan ge ifrån sig väldigt små signaler om att de sökte förälderns, att de sökte kontakt med föräldern när föräldern kom in igen i främmande situationen. Kanske bara ett ögonkast och man ser på dem att ja, men här har de återknutit kontakten. Men då kan det hända att någon kodare, alltså någon forskare från en annan kultur med starkare uttryck kanske missar det där för att det var så lite. Så att det kan vara bra om man förstår sig på kontexten som alltid ju faktiskt. Men det är ju värt att påpeka.
Just det. Jag gjorde sånt där test på nätet.
Uh-huh.
Om anknytningsmönster. Jag vet inte hur tillförlitligt just det var. Men jag gjorde ett i alla fall. Och då fick jag säg 2/3 trygg anknytning. Och 1/3 undvikande. Är det vanligt att man är en mix av flera? Eller är det snarare så att man är en grupp?
Det är vanligt att man har olika mönster till olika personer. Redan som barn, men även när man blir vuxen, alltså ännu fler. Man kanske också har fler relationer och har haft. Så att Och det är också vanligt att det faktiskt ändras. Jag brukar säga att det behövs något för att det ska ändras. Men jag tycker det låter rimligt att du fick det så. Och jag vet inte vad det var för test riktigt. Men ofta som när man är vuxen och man gör någon sån här självskattningstest så får man liksom en poäng på två axlar, eller hur man ska säga. Alltså dels hur mycket undvikande man har i relationer och dels hur mycket anknytningsångest. Eller avoidance och anxiety. Så det blir som en fyrfältstabell skulle man kunna säga.
Och så avancerat var inte mitt test.
Nej, så då får man liksom en prick i en fyrfältstabell. Ja, okay. Så kan det vara. Ja. Jag vet inte riktigt vad du...
Ja, nej, men då kanske jag ska göra ett sånt test istället.
Ja, det kan du göra, se också var du hamnade på kartan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du skriver din bok om ett begrepp som kallas för mentalisering. Mm. Hur hänger det ihop med anknytning då?
Ja, men mentaliseringsförmågan har man förstått, det är ett begrepp som är utvecklat ur psykodynamiskt tänkande och utvecklingspsykologi med nära koppling till anknytning kan man säga. Men den teorin har ju vuxit fram ändå något senare, i alla fall utvecklats senare, som handlar om hur lär sig barnet att förstå sig själv och kunna se sig själv utifrån, men också då förstå andra som intentionella varelser brukar man säga. Men det låter överdrivet krångligt kanske att förstå att andra har en vilja och en känslotillstånd som gör att de agerar på vissa sätt. Det är en enorm hjälp för oss i vardagen att kunna läsa av någons kroppsspråk, att förstå när någon är ledsen och kunna lägga en hand på axeln eller försöka förstå sammanhanget när någon blir arg exempelvis. Alltså att vi kan förstå och när det behövs tänka om hur andra verkar känna. Om vi har så här en standardtolkning alltid att han ser arg ut, nu är det säkert så att jag har gjort något fel igen. Då hamnar vi i ett ganska schematiskt tänkande och får inte med oss alla nyanser som världen har, skulle man kunna säga. Så att därför är det bra att barn utvecklar en bra mentaliseringsförmåga. Lättare att få vänner. Lättare att förstå sig själva, lättare att förstå när man har kommit till en gräns till exempel för vad man orkar, kunna uttrycka sina behov, sådana saker. Det underlättas av en god mentalisering.
Mm. Mm. Men finns det någon direkt koppling mellan olika anknytningsmönster och hur lätt man mentaliserar och sådär? Eller?
Ja, och den kopplingen skulle man kunna säga är känslor. Om vi tänker att otrygg anknytning handlar om att värja sig mot olika känslotillstånd eller att man inte har fått hjälp att utveckla sin förståelse av dem. Så man kan säga att där i fråga om dem har man inte tillräckligt mycket mentalisering. Eller mentaliseringen kan man säga utvecklas i flera steg. Så man kanske har en väldigt konkret känsla för vad man ska göra när man drabbas av vissa sinnesstämningar. Typ om man ser att man undviker att vara ledsen. Så man har aldrig riktigt haft en bra relation till att vara ledsen. Så man kanske istället drar sig undan. Eller man kanske tränar jättemycket, äter jättemycket godis, dricker alkohol. Man försöker på olika sätt avvärja den här känslan utan att man ens riktigt kommer i kontakt med att, att det är ledsen man är. Eller man måste säga, man bara märker att plötsligt tappade jag all kraft. Det här känns inte bra, jag måste genast göra något. Då kan man säga att då kan man inte riktigt mentalisera om hur man känner där då. Det skulle vara till större hjälp för en om man kunde säga till sig själv, men vänta nu, vad var det som hände? Ja just det var någon sa så här, nej men det kändes verkligen inte bra. vad skulle jag behöva nu då? Jag vill nog dra mig tillbaka och fundera på det här lite. Eller om jag skulle vilja prata med min kompis. Eller. Alltså att man på något sätt kan ta hand om sig själv på liknande sätt som man tar hand om vänner som man vill väl.
Mm. Mm. Här i Sverige så lever vi ju så här, i någon slags kärnfamiljsliv ofta. Så det är inte så vanligt med storfamiljer. Tror du att det påverkar barnens anknytningsmönster?
Det verkar ju inte göra det så här på det sättet att barnen har ju ändå ungefär 60% anknytning, trygg anknytning. Eller 60% av alla barn har trygg anknytning. Men det blir ju sårbart förstås om det är så att en förälder verkligen har brister. Så det kan man ju tänka är en fördel med ett större sammanhang. Å andra sidan kan man ju tänka att det kan ju finnas brister även i ett stort sammanhang. Så det är väldigt svårt att säga något om det. Men det är klart att det har ju andra effekter att vi inte ser så många i olika åldrar kanske då. Utan att man är i sin kärnfamilj. Men barn är ju väldigt, väldigt anpassningsbara och behöver vara det. På gott och ont kan man säga. Vi som barn så tog vi ju form i ett sammanhang och vi speglades av det sammanhanget. Så att den miljö som vi lärde oss att uttrycka oss i och att hur man ska vara, det bär vi ju på ett sätt med oss även sen. Och det kan ställa till det om vi har vuxit upp igen. Miljö som inte alls är vad vi sen möter, till exempel en väldigt hotfull miljö, då kan det vara ganska svårt att finna sig till rätta i en lugn miljö för att man känner inte igen sig, skulle man kunna säga.
Mm. Men hur pass mycket överför vi våra egna anknytningsmönster till våra barn då?
Och alla de här frågorna slår mig när vi pratar om det. Det är som att jag också vill lägga till att de flesta föräldrar behöver inte oroa sig så mycket. Många föräldrar gör ett jättebra jobb och allt det här pratet kan ju få det att låta som att de behöver förstå sina barn varje sekund, alltid vara där, veta vad de känner, kunna ge en lösning, lindra smärta. Så är det inte. Även de föräldrar som är riktigt lyhörda tolkar ju barnets signaler fel ganska ofta, upp till hälften av alla gånger. Det viktiga är ju att man är där när det verkligen gäller och att man kan förstå barnets värsta skräck, men också att man kan reparera det som om det blir fel, om man till exempel blev arg och skrek något i vredesmod, att man kan förklara efteråt, alltså förlåt, men jag var så hungrig, det där blev ju verkligen inte bra, nu ska vi se, kan jag hjälpa dig med det här nu, hur blev det för dig?
Ja. Good enough nämner du i boken som ett bra begrepp att tänka på som förälder.
Ja, också att ge barnen en modell för hur man kan återförenas när man har blivit osams. Detsamma gäller ju parrelationer, jag menar, det kan vara ganska jobbigt med någon som är extremt följsam i alla lägen om man är i en parrelation. Men det viktiga är ju mer att kunna reparera när det har blivit dåligt och att kunna få vara öppen med sig själv. Mm. Ska säga.
Men om vi ändå som en teoretisk övning då skulle liksom diskutera hur föräldrar bör fungera om man ska ge sina barn så stor anknytningstrygghet som möjligt.
Mm. Då är det den lyhördheten då som verkar vara mest central. Men det kan ju vara ett lite luddigt begrepp, vad då lyhördhet? Och där kommer mentaliseringen in också. Försök förstå så mycket som möjligt av vad barnet känner. Det här kommer intuitivt för de allra flesta. Att man inte alltid vet, men man försöker ta reda på det tillsammans med barnet. Man måste lära känna sitt barn som när det är en bebis. Även större barn behöver man då ibland kanske treva runt lite och försöka förstå. Men vänta, vad känner barnet nu? Jag såg väldigt avig och sur ut kanske och gick och stängde om sig i sitt rum, men jag tyckte hon också såg lite ledsen ut. Jag vet inte, kan det ha hänt något? Att man börjar, vad ska man säga, tänka om vad som rör sig i barnets inre, sätter ihop det ena med det andra. Det finns ett exempel i någon av böckerna där det just är någon som kommer, en tonåring kommer hem, slänger igen dörren och säger ingenting. Mamman avbryter och tänker, men vänta nu, det är någonting som är fel liksom. Ja, men kan det ha att göra med att hon har haft lite trassel, de här bästa kompisarna skulle ju byta skola, kan det vara något med det, kan det vara något med det här med betygen som är en viss oro, det kan ju också vara något annat, vad ska jag göra nu, ska jag ha lite avstånd eller ska jag försöka knacka på lite försiktigt, alltså den här uppmärksamheten och intresset för vad som pågår hos barnet utan att kräva svar, men hallå, så här kan du inte bete dig, kom ut och berätta vad det är, en sån kommentar blir ju mer för förälderns egen skull. För att lindra sin egen plåga. Och det är just precis det, att ge plats för barnet och inte låta sina egna känslor tillstånd stå i vägen allt för mycket. Det är kärnan i lyhördhet på något sätt då.
Mm. Och det är egentligen kanske det enda man behöver ta med sig då.
Ja, och en annan bra grej är att samarbeta med barnet på barnets nivå. Och att acceptera eller att liksom stå ut med barnets känslotillstånd, även om man inte håller med. Man tycker, jag tycker faktiskt det är omotiverat att vi ska diskutera det här för 10:e gången. Men jag förstår att det här är väldigt viktigt för mitt barn. Alltså att man får ha sina känslor, men att man också respekterar att barnet har sina känslor.
Mm.
Det tycker jag man kan ta med sig.
Ja. De här anknytningsmönstren då, som vi då utvecklar som barn, hur kan de påverka oss som vuxna?
Ja, på gruppnivå i alla fall då, så verkar det som det kan påverka på en massa sätt. Alltså i det generella så påverkar det vår tolkning av vad andra säger och gör när vi försöker ha nära relationer med dem, till exempel.
Jag tänker att det är så här, någon som har trygg anknytning i grunden kanske är då hyfsat trygg, även som vuxen.
Man kan inte riktigt dra paralleller rakt av så här. Ibland kan det låta som det med trygg anknytning, där är aldrig något problem med någonting. Nej. Den är jättetrevlig, tålmodig, trygg och allt går som på räls. Så behöver det inte vara. Det kan ju vara en otrevlig person av andra skäl. Eller man kan ha det trassligt. Men just vad gäller att ge plats för sina och andras känslor, kunna samarbeta i nära relationer och tro att man kan lösa saker. Där har man ett försprång om man har en trygg anknytning. Medan man då med en otrygg anknytning kan rent automatiskt nästan dra sig tillbaka om man har en undvikande anknytning. När man känner, nej men nu blev det en jobbig känsla. Att man inte ens tänker på det, men man bara förutsätter att det här ska jag inte dela med någon.
Mm.
För då blir det, då inträffar någon sorts katastrof. Man vet kanske inte vad. Eller att man kan uppfattas som klängig, det ligger närmare till hands. Eller svartsjuk om man har en ambivalent anknytning då. Eller mer anknytningsångest som man kan säga hos vuxna. Alltså att ens rutinmässiga tolkning är att jag måste göra så här för att upprätthålla relationer.
Mm. Men jag menar så, ja men det är lite intressant. Mm. Ja, men till exempel då, alltså vissa människor sen när de träffar en ny person eller så här en kärleksrelation, så bara blir så stormande, passionerat förälskade och bara, liksom bara sätter sig fast vid den personen, nästan i någon slags symbiosförhållande. Och sen finns det andra som då, alltså vars mönster är mer att de träffar någon och sen så blir de rädda, för att de liksom är rädda för att kanske komma för nära eller förbinda sig, och sen så stöter de bort.
Precis.
Men kan båda de här grejerna ha att göra med anknytningsmönster?
Ja, verkligen. För att det är ju de nära relationerna där, när man söker en parrelation, det är ju där det ställs på sin spets, liksom bli och accepterad. Och då kan det här lätt följa med.
Mm. Men det är ju, alltså när jag läst din bok så tänker jag ju oftast på, så har jag ju tänkt en del på, men i både kärleks- och vänskapsrelationer, alltså så här, X eller Y, kanske anknytning, alltså någonting där.
Absolut. Det blir som, man kan översätta det till att det blir liksom utanför ens komfortzon att dela med sig av något, eller att visa sig självständig till exempel om man har en ambivalent anknytning. Alltså man... Ens tolkningar av vad andra gör blir på något sätt lite, de blir begränsade. Mm. Och då blir man inte heller själv fri att göra saker. Man har en allmän känsla av att nej, nu, det här kommer inte heller att gå till exempel. Eller man hittar fel hos en partner exempelvis. Så man distanserar sig kanske mot sin vilja eller utan att riktigt fatta det.
Mm. Jag kan tänka mig att ni då, psykologer och psykoterapeuter, tycker att det här är liksom mumma när ni får en klient att börja prata anknytningsmönster.
Så här tycker jag. Jag sitter sällan faktiskt och pratar så här teoretiskt om det, för det skulle ju på något sätt leda kanske bort från den här enskilda personen. Men det som jag tycker är mumma då det är ju mer att förstå hur har just den här personen, vad är det som står i vägen för just den? I det här. Hur kan vi säga, men vad händer steg för steg här i dina känslor? När liksom avviker det från det som skulle kunna vara något jättepositivt för dig i den här relationen?
Men du skriver i en bok också om att det går att jobba med sina anknytningsmönster även som vuxen då. Hur kan de förändras då? Alltså terapi kan ju vara en sån situation.
Mm. Och jag har skrivit den här boken också för att jag har upplevt att människor har förändrat sitt anknytningsmönster i förlängningen på ett sätt. Men faktiskt sitt sätt att uppfatta sig själv och andra. Det är ofta det där kanske som förändringen går. Man är deprimerad och man förstår inte riktigt hur det har med relationer eller vad man själv gör att göra. Men sen börjar man upptäcka det och hur det handlar om ens förhållande till sina egna känslor, sina rädslor, sin skam. Och när det där på något sätt har blivit medvetet och man vågar göra på ett nytt sätt, då är ju också då blir ju anknytningen förändrad. Eller då blir nya sorters relationer möjliga.
Mm.
Så på så sätt är terapi en sån väg. Men, också, men man brukar säga att det att vara i en nära relation med någon med trygg anknytning, det är ju en jättebra väg. Kanske den vanligaste, för att då får man det i vardagen hela tiden och plötsligt blir alla de här sakerna man håller på med ganska överflödiga, för man känner en ny sorts trygghet.
Mm. Men kan det omvända då två personer med otrygg, någon typ av otrygg anknytning då, liksom förstärka varandras mönster?
Ja, men tyvärr så kan det ju också vara så. Det kan ju också vara så att har man, ja, men är man van vid att det brukar vara på ett visst sätt att till exempel inte människor respekterar ens gränser, så kan det ju i värsta fall innebära att man inte ser varningssignaler när man kommer till en ny relation. Mm. Så en hel del av terapiarbetet kan ju också handla om att faktiskt se, ska man säga, uppvärdera sina egna behov. Så.
Mm. Men det är ju intressant det där att många pratar om att jag vill egentligen träffa en personlighetstyp, men så träffar jag alltid den här andra då, som då kanske är dålig för mig. Men vad är det som gör att vi hamnar i såna här loopar då?
Finns det fler drivkrafter där, skulle man ju börja undra. Mm. Vad är det som på något sätt är bekant med det här dåliga? Eller är det ett skydd mot något annat som skulle kännas värre? Det är ganska jobbigt att visa sig sårbar om man aldrig har gjort det förut. Eller det är ganska jobbigt att börja lita på att någon som man känner att man är helt beroende av kan vara borta ett tag och sen komma tillbaka, om man inte har varit med om att det brukar vara så. Så att det är en ganska stor sak man ber om. Och då kan det ju kanske vara så att ett sätt att slippa känna sig sårbar kan vara att vara tillsammans med personer som är ganska otillgängliga. Mm. För då kommer man ju aldrig hamna i den situationen. Så att det känns ju på ett sätt bra. Men å andra sidan känns det ju inget bra på lång sikt. För att man ville kanske ändå ha det där att man stod varandra känslomässigt nära. Så det blir liksom konkurrerande drivkrafter där.
Mm. En annan grej som du nämner i boken, det är ju att om man själv får barn, det kan ju också liksom så här förändra hela ens liv då, såklart, och även då ens anknytningsmönster.
Ja, för att när man ser ett barn och börjar förstå att man själv har varit ett barn på samma sätt, så kan man också se sina egna föräldrar i ett nytt ljus. Man kan tänka att de gjorde sitt bästa, man kan också tänka att det där som jag hade var ju faktiskt inte alls vad jag behövde. Man kan bli arg, man kan tänka vad orättvist det har varit. Så att vägen går ju ofta genom att just känna en, vad ska man säga, rättmätig eller en vrede i sin egen, lite försenad vrede och en sorg över hur det har varit. Men sen kom också till en frihet i att ja, men jag kan göra på ett nytt sätt nu.
Det låter som någon slags enkel självterapi nästan.
Mm, att få barn, precis. Jag rekommenderar det. Nej, men just att inte låta sina egna känslor ta överhanden då när man har barnet, utan faktiskt upptäcker det här på ett nytt sätt. Kanske också för att barn av sig själva ju tyr sig till en när man får barn. Så att man kan kanske också börja ta hand om sig själv då på samma sätt. Det är ju en möjlig väg.
Mm.
Också att livet ju tar en ny riktning där, skulle man kunna säga, när man får barn. Men en aspekt till som jag kommer att tänka på nu, men som vi inte har pratat om, är just den här känslan av hur är det att vara i världen i största allmänhet, hur är människor, alltså att man gör sin hel filosofi om människor och världen. Jag kan inte psykologisera den allt för mycket, men man kan ju ändå säga att cynism exempelvis verkar ju kunna hänga ihop med en rätt så undvikande anknytning, för att man dömer hela världen efter hur det har varit för en själv. Så att det kan ju också hända att om man blir motbevisad på det planet, så skulle ju förlängningens anknytningsmönster kunna förändras.
Mm.
Egentligen spelar det ju ingen roll i sig vad anknytningsmönstret är, utan det viktiga är ju just hur har man det med sitt flöde, eller vad man ska säga, med sina känslor som kommer och går. Hur får man det i relation till andra? Blir det många fnurror på tråden, eller fungerar det bra? Kan man reparera det som är? Det är ju det man kan koncentrera sig på, tänker jag.
Men du var inne på det lite grann kring det här med psykisk ohälsa kopplat till anknytningsmönster. Vill du säga någonting mer om det?
Ja, man kan inte säga att vissa diagnoser liksom följer med ett visst anknytningsmönster. Man har gjort ganska mycket forskning på det och inte sett att någon skulle vara mer deprimerad än någon annan beroende på anknytningsmönster. Så att det handlar mer om hur har man en depression eller ångest. Man kan dock se ett visst, man kan se att det är fler med desorganiserad anknytning som senare behöver psykiatrisk och psykologisk hjälp. Jag tycker min kliniska erfarenhet, förutom bortom forskningen, så där, är att Personer med undvikande anknytning har ju oftare en sorts känsla av en tomhet eller är mer upptagna av, är jag själv, är jag värd någonting? Eller om man inte lyckas göra saker bra så kan ens liv rämna, eller hur man ska säga. Och en sorts ensamhet som kommer ur att man har fått ta hand om sig själv alltid. Eller om man drabbas av något som typ en farlig sjukdom eller så och skulle behöva andras hjälp och stöd, så blir det jättesvårt när man är van vid att klara sig själv. Medan en person med ambivalent anknytning, jag tycker att jag har mött fler där jag har tänkt att ja, men den här har mera drag av det, som har ångest och just känner sig ensam i en annan mening, mer så här att det finns människor runt omkring, man har lyckats skapa relationer, men det är jobbigt att de inte är så tillgängliga som man skulle önska, att de inte alltid finns där utan att de också har andra vänner och sådär.
Mm.
Så det är en annan typ av ensamhet där det är mer befolkat, men där det också är ensamt, till exempel. Och kanske mer ångest, tänker mer kring relationer.
Mm. Mm. Men om man i en terapisituation möter en person som då har undvikande eller ambivalent anknytning, är det viktigaste att den personen på något sätt inser det själv, eller att man får peka på att det här är ett mönster som vi liksom hittar hos dig? Eller kan man också rent så här praktiskt gå vidare med så här peppiga övningar, liksom, nu ska det bli mer trygg? Förstår jag menar?
Jag tycker att patienter kan ofta utveckla en förståelse för sig själva om man kan prata om det i anknytningstermer. För man förstår då att jag har behövt vissa saker, och trots god vilja så har inte det här funnits i omgivningen. Men det är inget konstigt att jag har de här behoven. Och det tycker jag kan väcka en viss självmedkänsla och nyfikenhet för att se på mera, vad kan det här vara och hur kan jag behandla mig själv på ett nytt sätt nu?
Just det, men det handlar om att hitta någon grundläggande acceptans för den man är, och liksom att man reagerar på vissa sätt och sen bygger man från det på något sätt.
Ja, en viss nyfikenhet på det, och med det öppnar sig ju också tanken att det skulle kunna vara på ett annat vis.
Mm.
Och det är ju en jättegod start. Om man identifierar sig med det så säger man ju också med det, nej men det här är någonting som är bekymmersamt, vad kan jag göra med det?
Mm.
Så att jag tycker att det kan vara till god hjälp faktiskt då med patienter, att det har ett värde att förstå sig själv på det viset, inte minst mellan terapisessioner. Så det var också en drivkraft faktiskt att skriva den här senaste boken som riktar sig till alla, att kunna rekommendera det för patienter som vill förstå mer, så kan vi ju mer arbeta med det i terapin sen, att man kan komma en bit på egen hand, eller att man kanske inte behöver gå i terapi också. Alla kan ju inte göra det eller har inte möjlighet och så. Mm.
Men då räcker det med boken.
Ja, det finns också en begränsning i hur bra man kan se sig själv utifrån, får man väl ändå säga. Alltså man kanske också behöver fråga någon, hur upplever du att jag är? Sen är det bra också att säga att man kan ha olika anknytningsmönster till olika personer. När du frågar om att det kan det förändras? Ja, det förändras för ganska många under livet. Men det är också så att olika personer lockar fram olika saker i oss. Varje relation får sin dynamik.
Mm.
Så att man kan på något sätt inta olika positioner, eller hur man ska säga då. Jag vill inte uppmuntra till någon sån här perfektionistisk strävan att jag måste ha tryggt anknytningsmönster också vid sidan av allt annat jag ska uppnå. Utan mera en nyfikenhet.
Just det, men ibland kan man väl i ens nära relationer känna viss skepsis inför att man har hamnat i liksom lite låsta positioner som kanske delvis då beror på anknytningsmönster, och kanske delvis beror på annat, personlighet och liksom dynamik och maktbalanser och allting annat sånt där.
Mm.
Men att det på något sätt i alla fall kan vara bra att fundera över, vad är det vi har tillsammans och varför har vi den dynamiken vi har?
Ja, hur bidrar jag till det här? Fastän jag kanske tänker då att det är den andra det är fel på. Men vad har vi för, om man i parterapi så försöker man ibland se det gemensamma mönstret som bekymret. Så då blir man ju eniga mot att vi fastnar i några onda cirklar här. Ja men bra, då kan man åtminstone konstatera det. Men kan vi se nu också hur vi båda bidrar till det? Det är ganska jobbigt ofta att se hur man själv är till besvär eller är ett bekymmer, eller vad man ska säga.
Det ska vi inte prata om.
Nej, det får bli ett annat avsnitt. Ja.
Den här podden heter ju Alltid velat veta.
Mm.
Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du är nyfiken på, som du tror kunde bli ett bra avsnitt i podden?
Det pratas ju ibland om att det ska ha funnits ett matriarkat, eller att förr så hade man sådana kulturer. Och det skulle ha varit mycket bättre på olika sätt. Men har man sett att det har varit så, eller är det mer vår önskan och projicering på hur det har varit en gång i tiden? Och samma sak med såna här saker som att, ja, men det har visst funnits storartade civilisationer förut, som exempelvis pyramiderna. De kanske är mycket äldre än vad man tror. Nej, säger de etablerade forskarna. Så är det inte. Ja, hur är det egentligen här? Det kanske du redan har gjort avsnitt om.
Ja, men alltså matriarkat har vi inte gjort något avsnitt om. Liksom historiska matriarkat. Det är väldigt spännande.
Visst är det?
Man kan också diskutera det utifrån ett djursperspektiv.
Mm.
Om man bara tar alltså skillnaden mellan schimpanser och bonobos. Alltså, där liksom relationen mellan könen är otroligt. Alltså vi så här får väldigt stort utslag på liksom aggressivitet och kärlek och sånt.
Exakt.
Och det här med så här, eventuella civilisationer innan de civilisationer vi känner till.
Mm.
Det låter ju som ett otroligt spetsforskningsprojekt. Men vi kanske kan undersöka det också.
Vi kan göra det. Ja. I anknytningsforskning pratar man faktiskt ibland om just att det fanns en all-o-mothering. Eller att det såg annorlunda ut under vår jägar- och samlarperiod, som ju var väldigt lång under revolutionen.
Nej, men vissa menar väl att liksom, i de här små grupperna så fanns det liksom inte utrymme för den här, så här patriarkala liksom, maktstrukturen som fanns, som kanske dök upp då sen när vi blev lite schablonmässigt när vi blev bofasta och jordbrukare och byggde upp landområden och maktstrukturer och sådär. Superspännande!
Mm.
Ja, det undersöker vi. Mm. Camilla von Below, tack snälla för att du lovade mig Allt vill att veta.
Tack!
Tack Camilla! Vill du själv testa dina anknytningsmönster så finns det en länk till ett test i avsnittsbeskrivningen. Där hittar du också länkar till Camillas egna poddar, Psykologen läser Bibeln och På spaning efter själen. Vi som gör den här relativt tryggt anknutna podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigedrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar, vi hörs snart igen!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.